Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Data Structures and Algorithms in Java är en lärobok i datavetenskap av Michael T. Goodrich, skriven för att förena två saker som ofta lärs ut var för sig, Java-programmering och systematisk förståelse av algoritmer. Boken rör sig från språkets grundläggande byggstenar till hur man väljer, bygger och analyserar datastrukturer för verkliga programmeringsproblem. Den behandlar bland annat arrayer, länkade listor, stackar, köer, dequests, träd, grafer, sortering och rekursion. Ett utmärkande drag är det objektorienterade perspektivet. Abstrakta datatyper beskrivs först som tydliga kontrakt, vanligtvis genom Java-gränssnitt, och följs sedan av konkreta klasser som implementerar dem. Läsaren får därmed se skillnaden mellan vad en datastruktur ska erbjuda och hur den kan vara uppbyggd internt. Samtidigt ges verktyg för att jämföra lösningar med asymptotisk analys. Syftet är inte bara att lära ut färdig kod utan att utveckla omdöme kring effektivitet, design och återanvändbarhet i Java. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, abstrakta datatyper skiljer programmets kontrakt från dess interna konstruktion. Bokens centrala designidé är att en datastruktur bör förstås som en abstrakt datatyp innan man fokuserar på dess konkreta representation. En stack definieras exempelvis genom operationer som att lägga till, läsa av och ta bort det översta elementet. Den definitionen säger vad användaren av strukturen kan förvänta sig, men inte om elementen lagras i en array eller i en länkad lista. I Java uttrycks denna uppdelning naturligt med gränssnitt och klasser. Ett gränssnitt kan attge operationerna, medan flera klasser kan ge olika implementationer av samma kontrakt. Det gör att klientkod kan arbeta mot den gemensamma typen utan att bindas till ett visst lagringssätt. Resonemanget är viktigt eftersom val av implementation ofta beror på användningen. En arraybaserad struktur kan ge snabb direkt åtkomst och god minneslokalitet. Medan en länkad struktur kan vara bättre när element ofta läggs till eller tas bort i vissa positioner. Boken kopplar alltså objektorienterad design till algoritmisk analys snarare än att behandla dem som separata ämnen. Den visar också hur generiska typer, undantag och iterationer bidrar till säkrare och mer användbara API:er. Resultatet är ett arbetssätt där kod blir lättare att byta ut, testa och vidareutveckla, vilket är lika relevant i större Java-projekt som i undervisningsuppgifter. För det andra, asymptotisk analys används för att välja lösningar som fungerar när datamängden växer. Ett återkommande mål är att lära läsaren skilja mellan kod som fungerar på ett litet exempel och en lösning som fortsätter att fungera när antalet dataobjekt blir stort. Boken introducerar experimentella studier men visar också varför mätningar på en enskild dator inte räcker som enda grund för jämförelser. Processor, kompilator, indata och implementation kan påverka mätningen. Därför används asymptotisk analys, särskilt Big O-notation, för att beskriva hur körtid och ibland minnesanvändning växer med problemets storlek. Skillnaden mellan konstant, logaritmisk, linjär, kvadratisk och exponentiell tillväxt blir konkret när operationer på vanliga datastrukturer granskas. Att söka efter ett element i en osorterad sekvens kräver i värsta fall att hela sekvensen granskas. Att indexera en array kan däremot göras direkt. Ett sådant språk för kostnader gör det möjligt att motivera designval istället för att enbart följa vana. Boken tar även upp enkla bevis och motiveringstekniker. Det hjälper läsaren att kontrollera att en algoritm verkligen gör det den påstår och att uppskatta dess kostnad utan att behöva köra varje tänkbar indata. Analysen framställs därmed som ett praktiskt beslutsverktyg, inte som fristående matematik. För det tredje, rekursion förklaras som både en problemlösningsmetod och ett analysproblem. Rekursion behandlas som ett sätt att formulera problem, där en lösning består av mindre versioner av samma problem. Boken använder illustrativa exempel för att etablera de två nödvändiga delarna, ett basfall som avslutar beräkningen och ett rekursivt steg som för problemet närmare basfallet. Utan ett korrekt basfall, eller utan verklig framåtrörelse, kan anropen fortsätta tills programmet får slut på stackutrymme. Därför handlar kapitlet inte bara om hur en rekursiv metod skrivs, utan om hur man granskar dess korrekthet och resursförbrukning. Läsaren får analysera rekursiva algoritmer och se hur anropstrukturen påverkar körtiden. Det gör exempelvis skillnad om varje anrop leder till ett enda mindre delproblem eller till flera överlappande delproblem. Boken diskuterar även svårigheter med rekursion som löper amok samt möjligheten att eliminera svansrekursion i situationer där en iterativ lösning är enklare eller mer resurssnål. Kopplingen till datastrukturer är tydlig. Träd och flera algoritmer för att dela upp problem beskrivs ofta naturligt rekursivt eftersom deras struktur själv är hierarkisk. Samtidigt tränas läsaren i att inte använda rekursion av vana. Metoden väljs när den gör uppdelningen, korrekthetsargumentet eller implementationen tydligare och den bedöms utifrån sina faktiska kostnader. För det fjärde, linjära datastrukturer jämförs utifrån åtkomst, uppdatering och ordningsregler. Boken bygger en grund i linjära datastrukturer genom att jämföra arrayer och olika former av länkade listor innan stackar, köer, dequests och list-ADT:n behandlas mer systematiskt. En array lagrar element i positioner som kan nås med index, vilket gör direkt åtkomst effektiv. Nackdelen uppstår när ett element ska infogas eller tas bort mitt i en tät array eftersom efterföljande element ofta måste flyttas. En enkellänkad lista undviker sådana förflyttningar genom noder med referenser till nästa nod, men saknar arrayens direkta indexåtkomst. Cirkulära och dubbellänkade listor visar hur små förändringar i länkarna kan underlätta vissa operationer, men också kräver mer noggrann hantering av strukturens invarians. Stacken begränsar åtkomsten till den senast tillagda posten, medan kön bygger på först in, först ut, en deket tillåter operationer i båda ändar. Poängen är inte att en struktur alltid är bäst, utan att dess regler passar olika arbetsflöden. Stackar passar exempelvis naturligt för nästlade anrop och ångra funktioner, medan köer passar när arbete ska behandlas i ankomstordning. Genom listor, positionsbaserade listor och iterationer går boken vidare från lagring till kontrollerad traversering. Läsaren lär sig därmed att operationernas kostnad följer av representationen, inte av strukturens namn. Slutligen träd. Grafer och sortering flyttar fokus från lagring till organiserad beräkning. Efter de linjära strukturerna vidgas perspektivet till träd, grafer och sorteringsalgoritmer. Dessa områden visar varför datastrukturer och algoritmer måste studeras tillsammans. Ett träd uttrycker en hierarki där relationer mellan noder kan användas för exempelvis sökning och organiserad lagring. En graf är mer generell och kan beskriva nätverk av förbindelser där noder och kanter representerar objekt och relationer. När sådana modeller används blir frågan inte bara hur data lagras utan hur strukturen ska traverseras och vilka egenskaper en algoritm behöver utnyttja. Sortering är ett lika tydligt exempel. Flera algoritmer kan ordna samma data men deras tidskostnad, extra minnesbehov och beteende för olika indata kan skilja sig betydligt. Bokens behandling av dessa ämnen knyter tillbaka till analysen i tidigare kapitel. Läsaren förväntas inte bara följa stegen i en traversering eller sortering, utan också förstå varför en viss metod har sina kostnader. Den objektorienterade formen finns kvar även här, genom återanvändbara Java-klasser och tydliga gränssnitt kring strukturerna. Det ger en helhet där abstraktion, implementation och analys samverkar. För den som arbetar i Java blir det särskilt värdefullt att se hur lärobokens egna strukturer förhåller sig till idéerna bakom standardbibliotekets samlingar, utan att de pedagogiska detaljerna försvinner. Sammanfattningsvis, Data Structures and Algorithms in Java passar främst studenter på programmerings- och datavetenskapskurser. Men även Java-utvecklare som redan kan språket och vill förstå varför vissa lösningar skalar bättre än. Den förutsätter inte att läsaren redan behärskar avancerad algoritmteori eftersom den börjar med Java, objektorienterad design och grundläggande strukturer. Samtidigt går den längre än en ren introduktion genom att ge analysverktyg, rekursion och mer avancerade strukturer som träd och grafer. Den praktiska nyttan ligger i att läsaren kan bedöma konsekvenserna av sina val. Istället för att bara veta att en lista, kö eller sorteringsmetod finns blir det möjligt att resonera om åtkomsttid, uppdateringar, minnesanvändning och gränssnittets tidsansvar. Boken utmärker sig bland Java-böcker om algoritmer genom sin konsekventa koppling mellan abstrakta datatyper och konkreta Java-implementationer. Den använder inte Java enbart som ett språk för kodexempel utan låter gränssnitt, generiska typer, klasser och iterationer bära den pedagogiska modellen. Den sammanhållna kodbasen, organiserad som ett utbildningsinriktat bibliotek, förstärker detta fokus. Jämfört med mer matematiskt orienterade algoritmböcker är framställningen närmare programdesign. Jämfört med mer praktiska Java-guider lägger den större vikt vid formell analys och strukturella avvägningar. Därför är den särskilt användbar för läsare som vill förena välskriven Java-kod med hållbara algoritmiska beslut, om du vill stödja Michael T. Goodrich, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!